God afton gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Detta fantastiska program på en söndag kväll den 22 mars 2026. Och vi har ikväll avsnitt 403. Mitt namn är Andreas, det är jag som är programledare. Och med mig ikväll har jag Martin och Tobias. Tjena grabbar.
Tjena, tjena.
Hallå, hallå.
Jo, det hade varit lite krassligt, Tobias. Mår du bättre nu?
Ja, jag är på bättringsvägen. Men det har varit rätt jobbigt faktiskt. Det kan vara lite hostande och sånt där i kväll. Då, men jag ska försöka att stänga av micken där.
Hur många veckor har du satt i?
Nej, det har suttit i... Nu ska vi se. Torsdag förra veckan kände jag av det först. På kvällen.
Det är ju ingenting. jag hade skitutdraget i typ var januari tror jag.
Ja, okej. Okay. Alltså jag brukar ju i princip aldrig bli sjuk så att det här är länge för mig.
Och... Ja, nej, men man brukar ju så här, typ antingen är man inte förkyld eller så blir man förkyld i 2-3 dagar och sen är det bra, men nu har jag åkt på 2 stycken.
Den här vintern, två olika liksom. Tillfällen.
Ja, och det har varit så här, upp på 2 veckor båda gångerna.
Nej, men den här var tung. Alltså, som vuxen får man ju oftast inte lika hög feber och sånt där. Men det var, jag var riktigt trött och matt. Så att, det var lite jobbigt ett tag. Men nu är det över.
Var det så här, olika liksom, symptom olika dagar och så där också lite? Eller? Alltså att det växte?
Nej, det var feber och alltså, matt. Trötthet som var det värsta. Och sen också det här att jag kände i halsen och hostade mycket. Och sånt där.
Ja, men jag hade olika och sen att det var så här jobbigt typ på ett visst område ett tag och sen gick det över till ett annat typ skitdryck när man kände att något började bättre. Så.
Mm. Ja, nej, så var det inte. Och det skumma med oss är att vi har ju haft, eller skumma det är väl så det ofta är, men vi hade verkligen hela familjen. Det började på en och så sen var vi typ 3 som fick det nästan samtidigt och sen sist fick sista barnet då. Så att det har varit lite jobbigt, speciellt när flera var sjuka samtidigt. Då orkar man inte göra så mycket.
Nej, precis.
Det blir liksom, allting bara bygger upp i högar i hemmet.
Ja. Yes. Ja, när jag har hört att en bra huskur det är att sitta på Twitter och kolla på klipp där Tel Aviv bombas till små bitar.
Kolla missiler som slår ner. Ja, men det gjorde jag.
Så blir man på bättre humör. Immunförsvaret bara...
Få en kick.
Det är som att gå ut i solen. Nej, vi har ju Holmqvist på svikt i veckan. Han har väl fått något liknande antar jag. Så att... Han förhoppningsvis återkommer nästa vecka. Men vi har ett laddat program. Vi ska prata lite inrikes. Vi vill, Jimmy Åkesson. Han vill skära av förhuden på massa små barn. Så har vi, ja. Den stora nyheten. Sen har vi Liberalerna i frifall och Iran tänkte jag i andra halvan. Men ja, vi kommer in på det.
Vi fokuserar på det viktiga först då.
Ja, donationerna. Var det du tänkte på?
Ja, precis.
Checket.
Yes, vi ska in checkas för att sitta här och podda och för att verksamheten ska gå runt. Och då går det att donera med kontanter och genom Swish. Och Swish-numret är 070-07-38-064. Ni kan skriva meddelanden och kommentarer. Komplimanger funkar också jättebra och mycket pengar. Komplimanger och mycket pengar, det är jättebra att skicka. Nej, vi har fått in lite donationer förra veckan som vi kommer att läsa upp i slutet av programmet. Men vi hoppar in i det här magplasket som Åkesson gjorde i veckan. Och det var ju Rickard Jomshof då som hade lämnat in en motion om att omskärelse av pojkar bör förbjudas.
Ja.
Det var väl pojkar och flickor, men flickor är ju redan förbjudet, ja, givetvis. Men att omskärelse av pojkar ska förbjudas. Men då har Jimmy Åkesson lagt sig in i debatten.
Då satte han ner hälarna.
Ja, precis.
Den kullen vill han dö på.
Exakt. Han säger att Jag tycker att man skulle kunna motivera ett sådant undantag med just det faktum att judarna är en nationell minoritet som har vissa särrättigheter. Det har inte den muslimska gruppen i Sverige. Och jag menar att det rent principiellt går att motivera på det sättet. Alltså det är jävligt mycket svammel i en jättelång mening här.
Men vänta. Han tycker alltså att det ska typ kunna finnas ett undantag för judarna. Att de får göra det men inte andra.
Exakt. Så Jonsson sa ju rakt av omskärelse av pojkar bör förbjudas. Och tanken är väl att om du är religiös så får du göra det när du fyller 18. När du är vuxen får du bestämma själv om du vill skära av dig kuken eller inte. Men nu menar de att det är ett övergrepp på barn som judar gör i sina religiösa ritualer.
Det låter ju väldigt logiskt hela resonemanget bakom.
Ja, och det tycker ju vi givetvis. Men Åkesson har ju nyligen varit i Israel. Och då viskar de väl i hans öra att det här funkar inte. Men jag tycker det är intressant att han säger att judarna är en nationell minoritet. Och då måste han ju mena att de är en etnisk minoritet i Sverige. Medan muslimerna är ju inte en etnisk minoritet. De är ju religiös.
Vilka är det som räknas som minoriteter nu? Det är samer, judar, ja. Vad är det mer?
Finnar.
Tornedalen, eller vad heter de? Torn. Det finns väl en så här 6 stycken, är det inte det?
Ja, är finnarna
romer
är det, bara ett annat land?
jag måste slå här. Låter AI sköta det här.
Jag kollar upp det där. Nej, men det... Jag tycker det är intressant, för judarna finns med som en etnisk minoritet i Sverige. Det slår ju hål på den här myten om att judarna skulle vara en religion och inte en etnicitet direkt. Och här använder Jimmy Åkesson det faktumet som en motivation till att de ska kunna...
Nu har jag det.
Ja. Yeah.
Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.
Just det, sverigefinnar.
5 grupper verkar det vara.
Ja, men alltså, hur är det där? Varför inte typ syrier en minoritet? Inte för att jag vill att de ska vara det.
Jag tror det handlar lite om hur länge de har varit här som grupper. Och att de har...
För länge.
Speciella, ja, de har varit här för länge. Tornedalänningar, det är ju sen har vi ju sverigefinnar. Det är också lite... Jag menar, en del av dem är ju svenskar genetiskt.
Jo, och samerna är ju lite hittepå.
Och samerna har ju faktiskt varit här i rätt lång tid. Och dessutom så kan man ju diskutera om de finns genetiskt fortfarande. Men,
ja, de har ju renar i alla fall.
De är jäkligt
uppblandade
alltså, genetiskt, samerna. Det är inte mycket samisk har i dem. De flesta.
Nej, det kanske inte är det.
Men de har ändå massa fördelar tack vare att de är de här minoriteterna.
Jo. Men hur länge ska man vara minoritet för att räknas som en nationell minoritet då?
Ja, jag har inte läst igenom exakt vad som... De har väl bara bestämt att de här grupperna är det.
Jo, men det här är ju historiska minoriteter. Typ.
När blir man historisk?
Nej, men i princip innan skulle ju araber kunna bli det längre fram.
Ja,
det är ju samma liksom logik process. Som de här har blivit det, så skulle ju de kunna bli det någon gång i tiden.
Jo, de får väl också lära sig eller läsa andra språk i skolan och sånt där. Och de har ju sina kulturföreningar och får pengar från stat och myndigheter, allmänna arvsfonden och allt sånt. Så det är ju liksom lite flytande och en process i den riktningen. Det är klart de kommer ha sådana anspråk i framtiden. Att de är en historisk minoritet.
Ja, för det var ju det som hände typ 2017-18 att syrier blev ju den största etniska minoriteten i Sverige och tog över finnarna.
Mm. Ja, men de är ju minoritet på det sättet, men de räknas
jo,
inte
de är
som
inte
en nationell minoritet.
Nej, jag förstår det. Men de är en väldigt stor grupp och en stor anledning till det är ju för att alla skrev att de var syrier när de flydde 2015 för att det var syrier som fick asyl
i Sverige. Och massa afrikaner som var syrier också.
Jo, exakt.
Jätteintressant.
Och afghaner och allt möjligt. Mm. Alltså alla kom på en gång. Så det är jävligt synd. Alltså, de har ju typ förstört vår bokföring. Den där
det är illa.
Ja, vi har ingen koll på vad de är för någonting eller vart de kommer ifrån.
Tur att det finns DNA-tester.
Exakt. Det är ju ett verktyg som kan eller inte kan användas i framtiden. Men folk är jävligt förbannade över det här. Jomsov har ju svarat. Det var ju hans förslag. Han säger så här på X. I den här frågan är vi inte överens. Religiösa påbud ska inte stå över individens självbestämmande. Vi lever trots allt i en sekulär demokrati. Då är det inte rimligt att man ska tvinga på en individ irreversibla ingrepp. Vi har inga problem att frågan belyses grundligt. Så jag vet inte om det finns några andra argument faktiskt. Även om den belyses grundligt så är det här är ju...
Ja, men alltså, argumentet är att man vill ju fylla på Sverige med folk. Dels Åkesson vill ju specifikt då att judar ska känna sig välkomna här och komma hit och vara så många som möjligt, inte immigrera härifrån. Och PK-politiker som inte har stött ett förbud mot muslimsk omskärelse, ja, de vill ju samma sak, att de ska få komma hit och ta med sig så mycket som möjligt av sina traditioner. Så Åkesson står ju åt PK-hållet här.
Ja.
Och vurmar ju för främmande liksom seder som inte hör hemma här.
En sak man kan tänka över, det är igen att jag menar, Jomshoff väljer faktiskt oftare än andra, tycker jag, inom SD. Bättre.
Ja. Han i viss av
det kan... Här kommer han ju ut som antisemit om inte annat. Det är bra.
Nej, men det är ju inte det heller. Utan han vill ju vara principfast, medan Åkesson... Alltså de har ju olika principer. Åkessons princip är sionism och judarna först i allt. Jomshoffs princip är så här att ja, men vi ska vara sekulära och vi ska inte ha så efterblivna barbariska traditioner där man könsstympar folk typ i onödan när de är barn. Det får vara, ja, könsstympning för vuxna hålla på med. Då får man hålla på och byta kön och sånt, men kanske att vi låter barn vara.
Men var det inte Jomshoff som också liksom ställde sig lite i en bättre position när det kommer till det här med rätt att ha vapen och såna här saker?
Ja, det var väl att han avgick efter Örebro-skjutningen, ja, tror jag. Från vad var han var.
Han verkar ju helt klart bättre än snittet inom SD i alla fall.
Ja, men mycket handlar ju om att han vill kunna liksom attackera islam hårt. Och om man då är så här uppenbart hycklande, då funkar ju inte det. Man måste ju ha principer. Och ja, då får man ju vara sekulär och liberal och dra de korrekta slutsatserna.
Han har ju massa brister och sånt där, men det är ändå intressant bara att jag tycker ofta han står i alla fall mer på den rätta sidan.
Om man jo, men han känns som någon sorts kontrollerad intern opposition.
Ja.
För att locka, när nu han trampar i klaveret Åkesson, så kommer han in och är så här resonlig. Nej, men så här kan vi inte ha det. Och så får SD fortfarande stödet.
Ja, så kan
jo, jag tror inte, alltså det här är ju inte så här någonting som de blir jätteosams över, att och den ena eller andra blir arg på varandra, utan det är, ja, vi tycker lite olika för vi prioriterar olika, men vi förstår varandra ändå typ.
Ja, så är det nog.
Och sen som Andreas sa, att det är så här taktik att genom att inta två olika positioner offentligt så kan man ju få stöd från människor som tycker olika saker också.
Ja.
Bara att frågan blir ju vad det är som egentligen kommer hända och vad det är som kommer gälla.
Jo. Sen såg jag att Nick Alinias brud Stegerud, Jessica Stegerud, hon har också gått ut och sagt att lika lite som jag kan försvara könsstympning av flickor kan jag försvara icke-medicinskt motiverad omskärelse av minderåriga pojkar. Barns rätt att slippa oåterkalleliga kirurgiska ingrepp som kan medföra livslånga konsekvenser ska enligt mig helt enkelt gå före religiösa ritualer och övertygelser.
Har Nick Alinia en svensk tjej?
Ja, vi har diskuterat det här tidigare.
Där sjönk han i min.
Ja, han är ju vår favorit iranier, men ja. Ja.
Men den biten är inte bra.
han är inte bra i Iranfrågan, men han är bra i kommunistfrågan. Och...
Han borde hålla sig till iranska kvinnor. Det finns några här.
Han är bra på... Det finns ju sjukt många på stan just nu som är demonstrerade. Det bara går att ragga. Jo, men vi kom väl fram till det att hon är ju inte fertil längre. Att det blir ju inga halvsvenska barn i alla fall.
Jag tror är hon inte det?
Nej, det var där vi landade. Hon är över 50.
Hur gammal är hon?
Jag tror hon är 50 bast. Nu kanske jag överdriver. Jag får med att vi
kan upp.
Vi har gjort research. Någon gjorde research.
Okej, då är det ju mindre illa. Men det är ändå ett dåligt exempel.
Jo, det är bra att hon signalerar det i alla fall. Och hon är faktiskt fruktansvärt populär inom SD. Hon blev ju petad från någon sån här... Var det riksdagslistan hon blev petad? Hon blev nedpetad, för hon låg ganska högt upp. Sen tror jag hon blev lite för populär, så att de drog ner henne. Det var väl en teori som folk hade.
Jo, och sen kanske SD typ så här viker sig lite för drevet. För vänstern har gjort en poäng av att hålla på att attackera henne och så där, och kopplat henne till Nick.
Jo, precis. Nej, men han gör ju ett bra jobb med det han gör.
Han är modig.
Ja, precis. Så det får man ju ta
för. Han måste ju vara mycket yngre än henne, va?
Ja, men vi behöver inte hålla på och recensera deras privata.
Okay.
Nej, men du får göra research, Tobias.
Så. Ja, jag kommer med en lång artikel sen.
Ja.
Nej,
men hon signalerar emot det. Jomsov, så det verkar som att Åkesson har typ hittat på den själv. Det är typ det intrycket jag får, att han bara helt plötsligt, när SD har kommit med en motion, så ska han bara kapa den i fotknölarna bara för att han älskar judar så jävla mycket.
Det var kanske något han drömde som så här.
Ja. Det var en muslim som jagade han i drömmen. Så, nej, men det är många kommentarer här som ifrågasätter vad han håller på med. Så Jimmy är just nu...
Jo, men det är just det att de drar sionism och judevurmande mycket längre än vad man egentligen behöver.
Jo. Men det är precis som med Todoresco, att man ifrågasätter vad fan, vem är det som betalar? Varför säger de såna här saker? Det är, som du sa i början, det är en jävla konstig kulle att dö på. Fan, det är onödigt. Förbjud bara omskärelsen. Men som du säger...
Men det är Åkesson, alltså Åkesson har ju rätt i att en sån här lag, den kommer av så här judiska lobbygrupper, den kommer kallas antisemitisk, de kommer beskriver som ett existentiellt hot mot judar, att nu kan inte judar leva i Sverige. Och så där. Det är så de håller på. Jag minns inte, det var nog inte exakt det här, men det var ju något annat på Island där som
det
var.
Jo, precis. Jag skulle just kolla upp det där. Det var ju circumcision. De
var det där också? Ja, okej, då var det exakt samma. Och då skickade de ju någon så här rabbin eller någon annan så här judisk agent dit för att så här, ja, nu ska du vara ansvarig för att styra upp det här landet så att de slutar vara såna här hemska antisemiter.
Wall Street hotade ju med att krossa deras turistindustri om de förbjöd omskärelse.
Jo, så alltså ska man attackera muslimernas så kallade rätt till omskärelse och så, och gör det konsekvent och drar med judarna också, då kommer man bli hårt kritiserad av liksom den internationella judiska lobbyn. Så, och det blir intressant att se om de på något sätt går vidare med det här. Men jag antar att typ de andra borgerliga partierna inte är med på tåget, så då är det bara så här typ SD som har en intern debatt i offentligheten som inte spelar någon roll typ. Men om Sverige verkligen skulle införa den lagen, då skulle ju många judar gå i taket, och det hade blivit intressant att se liksom hur SD hanterade det, om de skulle stå upp liksom för svenska intressen och beslut om att förbjuda omskärelse och skydda barn och att det ska vara lika för muslimer och judar, eller om de skulle så här behöva inta någon kompromiss just mot judarna som Åkesson är inne på.
Jo. Men här läser jag att Island 2018 satte en lag där det blir olagligt. Och man kan få böter. Man kan få 6 års fängelse. om man omskär barn för icke-medicinsk anledning. Så det verkar som att de gjorde den lagen.
Att... Jo, och det var väl just att de så gick den vägen som gjorde att liksom det blev en stark reaktion från det judiska samfundet, eller vad man ska säga, globalt.
Finns det några andra länder? Jag googlade på det och det var bara Island som kom upp. Finns det någon annan som typ säger stopp? Det är intressant att veta, för att judar kan ju inte existera religiöst i ett land som har förbjudit det. För då måste de ju bryta mot sin religion.
Jo, det är ju rätt lustigt att ha en religion som så här kräver att förhuden på alla barn ska
offras. Men det är det som belyser ju deras sjuka sätt, alltså. Det de tror på.
Jo.
Så att det är folk, jag vet att Warstrike har ju diskuterat det tidigare, men att de är ju som en förhistorisk dödskult. Alltså med om man bara läser deras religion rätt upp och slätt, så de är väldigt primitiva. Och det ser man också hur de beter sig när de blir upprörda i Mellanöstern. Bara mördar folk här och där. Att det finns ingen civilisations... vet inte, aktigt. Nej, alltså, de är som en stam.
Precis, och de vill alltid så här, antingen så här typ totalt att motståndarna ska kapitulera totalt, eller att de ska så här, utplånas totalt. Rintas. Det är så här,
exakt, ingen diplomati.
Antingen ska vi bomba Iran liksom i ett helt år nu, eller så ska de så här, vika sig, byta statsskick och erkänna skuld, fast det är liksom Iran som i princip oprovocerat har blivit attackerat här och terroriseras av Israel och USA.
Jo.
Och hela världen ska liksom brinna, vi ska få finanskriser och allt möjligt, bara för att liksom judarna inte vill ha en stat som inte viker sig under Israel i det här området.
Precis, och det är det som är så lustigt med det där, att USA kan ju backa ur, men Israel kommer aldrig och ge upp.
Nej, och USA är fastlåsta då på grund av Israel och deras, liksom hur hårt uppbundna de är där av Israel-lobbyn.
Det är en slaskig situation.
Alla, bokstavligt talat typ hela mänskligheten utom Israel skulle tjäna på att USA bara erkände, ja, vi gjorde fel, vi ber om ursäkt, vi betalar skadestånd och vi drar tillbaka våra militärbaser härifrån, så sparar vi massa pengar. Fint.
Exakt.
Det hade varit bäst för alla andra förutom Israel, som vill att det ska fortsätta krigas och med alla konsekvenser där.
Jo. Nej, men vi får se vad som händer med det här, för att om det går igenom och Åkesson inte får som han vill, då kan det bli liv i luften. Vi får hålla utkik.
Men alltså, är det bara ett SD-förslag eller vad?
Det var ju Jomshofs motion.
Och han har lagt en motion i riksdagen som de ska rösta.
Ja. Så det är ju bara en motion än så länge.
Ja,
Vi kommer med kommentaren till Kvartal. I en intervju med Kvartal så kommer man med den här kommentaren bara. Mm. Det är typ det som har hänt. Så att det är inte ens en grej som ska hända än.
Ja, men steg ett blir väl då att se lite vad de andra partierna reagerar. Jag misstänker ju att de inte har med sig borgerligheten och garanterat inte liksom de rödgröna. Så då kommer väl det hela falla.
Mm. Yes,
och då är det lite storm i vattenglas.
Jo. Men vi går vidare till Liberalernas frifall. Här står det på Nordfront: interna strider i L efter SD ja. Under söndagen ska Liberalerna hålla ett extrainsatt möte för medlemmarna som ska säga sitt om förtroendet för partiledaren Simona Mohamsson, men tvingas partiledaren avgå lämnar statsråden. Okej. Ja, hon är ju inte populär och blev inget populärare av det här desperata snedsteget, måste man ändå kalla det. Vi diskuterade det förra veckan, men det verkar inte ha gått så bra. Du har flera distrikt, bland annat det värmländska och ungdomsförbundet LUF har krävt partiledaren Simone Mohamsons avgång. På söndag ska medlemmarna få säga sitt. Ja, som
jag ska säga. Det är ju idag, så vi kanske har något. Vi ska se om vi gör lite snabb research.
Då kanske hon ryker. Hon blev ju nyss tillsatt.
Nej, det verkar som att hon vann, eller vi ser 17 till och med mötet. De kanske väntas bli omvald, står det. De har nog inte kanske gått ut.
Men ska de ju omval på henne?
Nej, de ska väl rösta om de ska ha kvar henne typ på något sätt. Idag samlas partiet för att besluta om Mohamsson och i praktiken den nya SD-linjen. Klockan 17 på söndagen inleder Liberalerna sitt extrainsatta landsmöte. Det är digitalt och följs av en pressträff.
De sitter,
så de sitter nog i det mötet och sen kommer de gå ut med en pressträff. Liksom. Men trots kritiken har ingen motkandidat presenteras och allt tyder på att Mohamsson får sitta kvar då.
Men alla sitter där inne och gnäller på att Åkesson vill skära förhuden av små barn och så här.
Enligt liberaler som TT har pratat med krävs fler än en kandidat för att det ska bli en sluten omröstning. Finns det bara en, vilket än så länge är fallet, röstar man inte och Mohamsson kan därmed klubbas utan omröstning. Så hon vinner ju på walkover om ingen så här utmanar henne. Och inför mötet var det inte deklarerat att någon skulle göra det. Jag vet inte om de har rätt att anmäla sig på plats. I så fall kan det ju hända och vara så att de håller på att rösta nu. Men allt tyder väl på att hon helt enkelt sitter kvar. Men att det är massa så här kaos runt det. Men att ingen annan vill ändå ta över det här sjunkande skeppet.
Mm. Nej, säg inte det. Nu är den här den tidigare partiledaren Lars Leijonborg på vägen. Kandiderar för Liberalerna i årets riksdagsval. Men då finns det ju en väldigt stor risk att det inte finns några riksdagsplatser att fylla. Men var han populär?
Jag antar att de var lite större. De var ju, som satt i riksdagen uppenbarligen, så de var ju större än vad de är i opinionen just nu. Sen vet jag inte.
Men det var nog för att de hette Folkpartiet på den tiden. Det var
lite mer lurade massa människor att rösta på.
Jo. Men det var så lustigt, för att när de var Folkpartiet fortfarande så läste jag deras partiprogram kortfattat. Men det är ju det värsta jävla globalist programmet de har. Det handlar ju bara om att typ avskaffa nationer och ha internationellt allt.
Så. Jo, de är ju verkligen så FN-partiet typ.
Jo. Så. Folkpartiet är ett jävligt vackert namn dock. Det är bra att det är ledigt ifall någon vill ta tag i fanan.
Ja, det är konstigt hur de valde det.
Jo, det är det. Mohamsson säger: jag är mycket glad att Lars tackade ja till att kandidera.
Det är det här är våldsamt cringe, läs vidare.
Det är ett styrkebesked för Liberalerna. Hans värderingar, reformvilja och erfarenhet stärker vårt parti och arbetet för våra idéer. Lars Lejonkungen Leijonborg har visat att han vet hur man gör en bra valrörelse.
Disney-referenserna liksom.
Ja.
Lejonkungen.
Drar in rest. Det är valfläsket.
Ja, jag tror inte han påverkar. Han är föredetting och var väl inte så jävla stor. Liksom.
Nej.
Men det är klart att under en sån här krisvecka där massa andra människor meddelar att de hoppar av och inte ställer upp för omval och sånt, så är det ju tacksamt med någon veteran som kommer tillbaka istället.
Men alltså, jämfört med hur det har varit efteråt, så var ju, tror jag många känner den där perioden med Leijonborg som väldigt stabil.
Ja, de kanske blir nostalgiska när de ser den.
Ja, jag tror nog han kan ha en del påverkan.
Många kommer tillbaka.
Ja.
Jag tror inte det räddar dem i alla fall, men vi får se.
Nej, det tror jag inte heller. Men alltså, jag tror det ändå kan vara... Alltså, för dem är det väl...
Han är ju svensk i alla fall. Det är ett plus.
Jo, jag kanske röstar på dem.
Misstag.
Han är ju svensk och man. Det är ju väldigt sällsynt inom svensk politik nu för tiden.
Vi röstar på.
Jo, jag tycker han är stabil. På tal om politik, såg ni det här klippet med Nooshi Dadgostar, den här Star Wars-bossen? Där hon hänger med gängkriminella i någon bil på TikTok.
Nej.
Jag såg det igår. De kör omkring och snackar ortens slang med henne.
Är det ett riktigt klipp? Alltså? Det är inget AI?
Nej, det är ett riktigt klipp.
Är det riktiga kriminella då, eller är det bara babbar?
Nej, det är bara babbar. Eller antar jag, men vad fan. Jag hänger inte med. Jag postar i våran fristående chatt i alla fall om folk vill kika. Men det där är ju så här, det där är ju vänsterns valfläsk och deras valboskap om de är ragga. Så ja, var står hon faktiskt i Iran-frågan? Är det någon som har koll på det?
Nooshi?
Ja.
Det är en bra fråga, men det är väl klart att hon...
Hon är palestinier, visst då?
Det ska jag inte svära på.
Jag för mig det. Någon var palestinier i alla fall.
Ja, det finns ju många sådana, men...
Tyvärr. I Sverige då. Många, alldeles många.
Vi ska se. Nooshi.
Ja, men de var ju...
Egentligen heter hon mer Nooshi. Det låter ju faktiskt iransk. Vi ska se. Kolla, jag tog rätt. Hon kom från Iran.
Yes. Okay.
Så det är vänster-iranier då. Hon är ju garanterat regimfientlig och sådär. Sen vet man inte hur långt hennes är kritik mot Israel, USA och kapitalismen och vad man ska kalla det går. Liksom. Är man konsekvent i de frågorna så brukar man ju vara lite kritiska till USAs krigsäventyr och sådär också.
Jo, och
de... Men Vänsterpartiet har väl så här rensat ut de mest radikala Israelkritikerna och sådär, och det har ju varit under hennes ledning, så hon är nog rätt så här ljummen i de frågorna skulle jag tro.
Jo.
Hon är som ett bra så här ansikte utåt när man ska göra sånt kanske, att hon har ju bakgrund därifrån och så hon kan inte anklagas för att vara så här någon västerländsk vitförtryckare, utan men hon kan ju liksom svika.
Jo.
Folken där borta utan problem.
Precis. Men jag postade ju något klipp tidigare från den här demonstrationen de hade i Stockholm. Det var till och med Antifa som hade postat det, men det var inte deras video. Men det jag tycker är så skumt med de här demonstrationerna, det är att de är ju regimkritiska men hatar USA och Netanyahu samtidigt. Så jag vet inte hur de får ihop det där.
För hela, sa du.
Jag menar, om man demonstrerar kriget just nu i Sverige, då är det ju regimkritiska som tycker att det är bra egentligen att det bombas så att de får en ny regim. Men samtidigt så hatar de ju Trump och det de håller på med. De hatar ju kriget. Så vilken sko ska de stå i?
Ja, det blir ju...
Det blir helt totalt...
Det har ju etablerats liksom så här Palestina, vänster och så. Och Iran har ju stått på samma sida som de i Palestina-frågan. Men sen... har ju liksom kulturmarxistisk skräpvänster i västvärlden totalt andra värderingar än liksom islamistregimen i Iran.
Mm.
Så, de har ju ingen så här ideologisk gemenskap, utan man har ju bara en gemensam fiende. Och när det gäller Iran så är ju vänstern för liksom regimskifte i många exiliranier är väl sådana som hade så här vänster sympatier och så. Sharok, som vi har intervjuat en del, var väl vänster och sådär. Fast det kanske han blev mer här, jag minns inte.
Jo, men det är nog kognitiv dissonans.
Men många av de här, alltså de mer militanta så här, typ terrorgruppen MEK, de är ju islamistkommunister, så de är någon form av vänster kritiker av regimen, och de har ju stöd i västvärlden en del och så. Han som vad heter han? Hamid Nouri, som Sverige kidnappade. Han blev väl hitlurad på något sätt på initiativ från dem och så. Och det var väl förföljelse av den typen av dissidenter i Iran som han anklagades för. Typ.
Okej. Ja. Så, nej, jag tycker det är jävligt knepigt. De borde ju inte vara här. Det är det som är... Vi importerar ju deras strider. När vi har de som är emot regimen och de som är emot bombningarna som demonstrerar och bråkar i Sverige. Och i varenda västland finns det ju sådana där grupper.
Jo, den just när det gäller Iran-konflikten har vi rätt få typ sådana som är väldigt många och väldigt högt för regimen. De flesta iranier gör ju anspråk på flyktingar typ från...
Jo, jag vet. Men de är ändå emot USA-imperialismen och bombningarna och kanske till och med judarna. Jag vet inte. Men, alltså de iranier jag har pratat alltså... med för länge sedan, de är ju väldigt judekritiska.
Ja, alltså det är ju lite... De mest osmakliga, de har ju så här viftat med... Alltså det har ju varit många så här exiliranier som har samlats och manifesterat till stöd för attacken också. Liksom,
jo,
och
jo, men det, flaggor och det var ju många som sörjde Khomeini. När de mördade Khomeini, då var det ju demonstration, eller inte demonstrationer, men det var ju minnesstund i Göteborg på gatorna. Och det är ju samma exiliranier som...
Ja, men jag vet inte om det... Jag tror inte att det bara är Iran i det fallet, utan att det kan mer vara åt liksom Palestina-vänsterhållet.
Ja.
Just så här rena Iran sammankomster, det har ju mer varit så här typ sådana som demonstrerar med i den iranska monarkistflaggan typ, och för shahen och för attacken mot Iran och för att liksom det de kallar tyrannen där blev mördad. Det har ju i alla fall varit det jag har sett mycket typ som har lyft fram liksom av media att kolla iranierna i väst firar ju när de blir attackerade. Det är jättebra att vi attackerar Iran.
Jo. Men om man ska knyta ihop liberalerna, vi hade ju veckans fråga. Kan något rädda liberalerna nu? Då har vi 57% som säger nej, det är över. Vi har 15% som säger ja, med hjälp av krafter som vill hålla partiet vid liv. 10% säger bara ett gudomligt ingripande. 6,6% säger ja, utrensning av kritiker. 5,4% säger vet ej. 2% säger ja, partiledarbyte. 2% säger ja, om man överger tidigare samarbete. Så partiledarbyte, 2%. Det blir nog svårt om de ens ska byta till Lejonborg. Lejonkungen. Kanske. Men det är nog ingen som vill ta i det där med tång i det här laget. Men 57% säger nej, det är över. Vad säger ni?
Jag är optimist. Jag tror att det är jätteöver och kört för dem.
Ja. Vad säger du, Tobias? Ingenting.
Han har mutat.
Tystnaden talar mer än ett svar. Jaja, vi går vidare till Birgitta Olsson, lite snabbt i alla fall. Vi känner ju till henne, eller vi kommer ihåg henne. Hon har nu gjort comeback till Centerpartiet för att hon tycker att Sverige går i fel riktning. Nu när Sverigedemokraterna får mer och mer inflytande så vill hon vara med och påverka. Hon säger att det är hennes tumörer och det är Trump och Tidöavtalet som tar henne tillbaka till politiken.
Och tumörer?
Jo, hon har varit sjuk i bröstcancer och leukemi. Men hon kanske fortfarande är sjuk faktiskt. Jag vet, hon vill väl förstöra Sverige innan hon dör.
Ja, ja, det var jätteologiskt. Det var
sista gärning.
Okej.
Jag måste hinna med och totalt jävla förstöra det landet innan hon dör. Nej, det var en konstig kommentar, men jag antar att hon är frispråkig. Hon har ju hon är gift med juden Mark Lamberg.
Mm.
Och det var ju folk redan när jag började med det här som spekulerade att hon hade kunnat vara judinna.
Jo, men hon är en sån som Teodorescu där man nästan vill sätta sig lite frågetecken.
Jo, hon har ju definitivt judiska drag.
Men framförallt åsikter och engagemang pekar ju liksom i den riktningen. Men det finns ju många icke-judar som är sionister och dumma i huvudet också.
Mm.
Ja, hon ser judisk ut.
Mm.
Och när man söker på hennes namn, då är det något av det första man får upp, Bonnier.
Mm.
Någon Bonnier-tidning som har fotat henne.
Jo, men alltså, tidigare regeringen ligger jävligt risigt till med det här sänket liberalerna. Alltså, det skulle ju bara vara om Sverigedemokraterna gör ett kanonval. Och Sverigedemokraterna alltså, gör ju bort sig hela jävla tiden. De hade kunnat... Alltså, om de hade gjort som Trump... Nu hör jag mig själv. Är det du, Tobias, som roterar min röst?
Ja, nu...
Vi får muta igen.
Nu löste det, tror
jag. Yes, ja. Hör du oss, Tobias? Har du fibblat bort micken?
Hur kan det här gå?
Ja. Jag vet inte.
Vi skyller på Säpo. Eller
Mossad. Nej, men Sverigedemokraterna, att de, alltså, om de bara hade kunnat ljuga som Trump ljuger.
Hallå?
Ja, nu hörs du. Sverigedemokraterna, att de, alltså, om de bara... Nu hör jag mig själv igen. Vad är det som händer? Om de hade kunnat ljuga som Trump ljuger.
Oj, det fördröjning. Tobias, du får stänga av micken bara. Vi får lösa det i låtpaus.
Yes, jo, men om man bara hade kunnat ljuga som Trump gör gällande massinvandringen till exempel. Säga att vi ska ha den största återvandringen som ni någonsin har sett. Allt sånt där. Då hade de fått så jävla mycket röster. Om de hade gått all in på deras, då, som folk tror i alla fall är deras linje.
SD.
Ja, om SD hade gjort så tror jag då hade de fan fått 30%.
Ja, det är möjligt, men... Deras logik är ju att de har ju redan de invandringskritiska rösterna. Alla så här, taktikröstar på dem, även folk som vill se hårdare tag. För att,
men det finns ju ändå några små procent. Alltså, det måste ju finnas typ 5% i alla fall. De hatar SD för att de är så jävla äckliga som jag. Ja. Och folk som jag kände att ja, men fan, nu kommer de återvandra folk. Då hade ju kanske 5% röstat.
Jo, men de tänker väl att då tappar de mer mellanmjölksmänniskor och sådär. Alltså demokratin är ju vad den är. Man måste så här, tilltala kvinnor och invandrare och förståndshandikappade och alla andra människor. Liksom.
Förståndshandikappade. Det är en utmaning.
Så, vad heter det? Det går, ja. Rent parlamentariskt är det ju logiskt att hålla på och liberaliseras så länge man ser att det finns mycket liberala väljare som man vill suga åt sig.
Ja,
SD försöker ju liksom vända sig till invandrare som är emot gängkriminalitet för att det drabbar dem och för till muslimer som är mer moderata och emot, liksom har problem med extrem islamism och sådär typ.
Jo.
De försöker hitta en nisch där också för att suga åt sig väljare.
Jo, nej, jag är ingen demokratistrateg. Så att, jag vet inte hur sånt där funkar. Jag vet bara vad jag själv vill ha. Det är noll invandring och total återvandring.
Så det är nog fler och fler som vill det, men det är svårt att se just nu att det skulle vara 50% eller så.
Jo, precis. Vi kan gå vidare med den här då, pedofilpolitiken Peter Andersson. Han är rädd för Nordfront. Är det här någonting du känner till?
Jo, men det känner jag till en del. Och många lyssnare kanske känner igen honom som Peter Sjölander. Mest känd som sosse, men har tydligen också varit kristdemokrat med en sväng.
Mm.
Och har han bytt namn?
Ja, precis. Han blev väl dömd. Vi ska se vad det var. 4 års fängelse. Upprepade grova sexualbrott mot 2 barn. 5 år och 7 år gamla. Ett av barnen var nära anhörig till honom. Och han höll på och förnekade brott och så här hänvisade till liksom så här freudianska idéer om barns sexualitet. Står det. Det var väl att han höll på att rättfärdiga det på olika sätt.
Men han blev dömd till 4 år och ut tidigt då?
Ja, men han 2023 dömdes han till 4 års fängelse, så han satt fram till någon gång förra året. Det var väl, ska vi se, när var han nyligen fångad och dömd. Han släpptes ut i alla fall 19 november förra året. Så lite innan jul, flyttade direkt till Enköping och bosatte sig nära en förskola. Och vad ska man göra som nyutsläppt pedofil när man har hamnat där och precis avtjänat ett straff? Jo, men man försöker väl stämma träff med mindreåriga och pedofila loss ännu mer. Och här var det väl dumpen som fiskade upp honom och låtsades att de var någon så här sjuk pedofilmorsa som ville låna ut sitt barn. Och det var väl i den konversationen där han skrev typ och frågade, du är inte journalist eller jobbar på dumpen eller dylikt, och de dumpen människor bara, nej herregud, nej det är jag inte. Så, och sen efter det skrev han, Nordfront är nog lite läskigare. Han var rädd för oss. Och sen, eller nazist, frågetecken.
Jo, nazister är ju så hemska så de är emot pedofili. Det är lite klurigt.
Jo, men han skriver att han har varit så här uthängd och bla 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 och sånt. Jag är lite villebråd för pedofiljagarna, säger han. Och just det, men han verkar ju rätt så här sjuk i huvudet också. Han drar till sig, Novell känner numera halva Foxtrot-nätverket från Uppsala. De satte mig på Salberga. Det är faktiskt populär där. Ja, men jo, tjena att gängkriminella skulle gilla en pedofil om de visste vad han hade satt inne för.
Det nej, precis.
Tror inte. Och så höll han på att ljög om att han var bra på kampsport och att han blev påhoppad av 5 män och oskadliggjorde alla.
Mm.
Och så fick han flytta till en lugn avdelning efter incidenten. 20 vakter var inblandade också. Ja, det behövs ju verkligen 20 vakter för att liksom stoppa en person typ.
Mm.
En person som spöar 5 personer. Det måste ju ha varit som en sån här actionfilm typ.
Jo. Det står här också att Andersson berättar att han använder AI för att göra eget övergreppsmaterial och att han lagt närmare 50 000 kronor på att generera AI-material.
Mm.
Helvete. Vilken snubbe. Ja. Politiker, sa du. Det här är alltså...
Ja, före detta socialdemokrat.
Helt jävla sjukt.
Vi ska se vad vi skrev om han förut när han var på tapeten. Och för fan, han ser ju ut som ett riktigt jävla mongo också.
Jo.
Jag skickar bilder i chatten eller artikeln. Han har ju den här lite så här sjuka, så här nästan så här religiösa uppsynen typ. Och han har tydligen varit väldigt så här inblandad i så här barnverksamheter, typ idrottsföreningar och sånt. Så han har ju sökt sig till barn i något så här. Han har representerat Socialdemokraterna som ersättare i Nyköpings kommun. Fullmäktige, och sen var han engagerad kyrkopolitiker i partiet och satt som ersättare i Nyköpings församlingskyrkoråd runt 2023 då, när han dömdes, så han var inblandad i någon lokal frikyrka och träffade någon för detta missbrukarkvinna som hade två unga döttrar. Och den ena av dem var ett av offren, då står det här, 7 år gammal. Det är ett jävla svin, men det som är bra här av dumpen är att de fångar upp han och hänger ut han och exponerar vart han har hamnat och så. Och även att man tipsade polisen, och det ska ha gjorts efter liksom att dumpen insisterar på, förstår jag som, att polisen gjorde husrannsakan och har hittat någonting, så han är misstänkt för nya brott nu. Han är släppt, men misstänkt för brott efter att de har gått igenom hans datorer och sånt.
Ja, alltså AI-porr är väl inte olagligt?
Jag minns inte hur det är med det där. Vi pratade om det titt som tätt, men...
Det är fan inte också. Jag ska bidra.
Det var ju någon sån jävla samhällsdebatt för en massa år sedan. Minns jag, om så här tecknad sån skit och sådär. Jag vet inte vad som gäller
det. Det är olagligt.
Ja. Man får hoppas att det är olagligt, eller borde vara.
Jo, definitivt. Men grejen är att, alltså, är du dömd för det här så borde du ha hängt för länge sedan. Han är alltså dömd tidigare för sexualbrott mot 2 barn.
Jo, och det här är ju exakt det som Holmqvist var inne på förra veckan faktiskt, när vi pratade om det här med pedofiler, att de liksom de typ tar inte åt sig av straffen, eller det liksom
nej,
har ingen effekt. Det är ingen avskräckning.
Nej.
Visst, det är så här lite social skam, de får flytta, de kanske byter namn. Men det är mest för att typ verkar som får bättre chanser liksom att nästa sig in och komma i kontakt med barn typ. Det är inte så att de är liksom ordentligt bestraffade. De är lite rädda för så här nazister. Och jag tänker väl att det kanske också har med de här EOS mer att göra. Pedohunting Sweden som höll på och misshandlade pedos ett tag här innan de blev stoppade. Det var ju liksom...
Det kan ju vara...
Hade det fått fortsätta, så hade det ju varit bra. För dumpen, de skampålar ju bara lite grann och hänger ut, och de går väl inte ens ut med namn utan bild och lite mer sådär typ info. Ja. Och sen brukar väl folk runt omkring hänga ut på sociala medier och så. Men mycket av det dumpen exponerar är ju enligt befintligt lag inte olagligt, eftersom det inte finns något offer, så det får ju inga juridiska konsekvenser, och sen skammeffekten är lite begränsad, så det är mer att samhället upplyser om problemet än att pedofilerna ordentligt blir avskräckta. Men de här rätt brutala, i vissa fall misshandlar som har varit, det är ju sånt som jag tänker att pedofiler, det borde få dem att tänka om 1 eller 2 gånger extra innan de liksom åker iväg och försöker träffa något barn.
Jo. Det enda de förstår är våld.
Det verkar ju i alla fall så enligt Ullander, att han var rädd för att det skulle vara nazister eller så som sökte kontakt.
Jo.
Men de vet ju om liksom att dumpen och andra letar efter dem, men de kan ändå inte låta bli.
Mm. Precis. Jo, jag vet inte. Jag tror vi tar en musikpaus här. Och när vi kommer tillbaka så kommer vi prata om Iran och lite andra internationellt. Vi ska lyssna på Oddmob, Never Alone. Och så är vi strax tillbaka.
Nordiskradio.se.
Och så var vi tillbaka efter den där riktigt svängiga musikpausen. Hoppas ni gillar det. Men vi ska fortsätta. Jag tror att vi kanske har med Tobias vid något. Vi försöker här i studion. Men det är lite språk, det är lite feedback. Men vi fortsätter i alla fall med att prata om det senaste i Iran. Och det är en jävla massa grejer som händer. Det är svårt att hänga med. Jag delar AI-klipp som vanligt till alla jag känner om hur Tel Aviv brinner och allt möjligt. Men om man ska börja där, att Israel sprängde ju Irans gasanläggning i onsdags, tror jag det var. Det var mitt i veckan i alla fall. Och det var ju lite tvistat där om det var USA som låg bakom det. Alltså om de hade godkänt attacken eller inte. Men Trump, han postade ju på Truth något så här helt sjukt meddelande om hur Israel måste ta det lugnt. Såg du det?
Jag har inte sett det, men jag vet ju att Trump duckat skulden och försökt peka finger på Israel, och det är, ja, väl, det är väl sant att det är Israel.
Men det var så sjukt när jag läste det, jag bara, det kan alltså inte fan, där kan du inte säga att det är Israel, Trump, det kommer inte, det kommer inte hålla i längden, kan inte skylla det här på dem. Men det verkar som att de har helt sonika bestämt sig att spränga det de vill i Iran, och det här gasnätverket, det är ju energi till Iran då, som det lidande. Det är ett så kallat civilt mål. Samma med att spränga vattenverk och sådana där grejer. Där vattenreningsverket och ja, små flickor i skolan. Det är ingenting som stoppar dem. Men varje gång de gör det så kommer Iran tillbaka med nya hot.
Inte och den här, bara hot, de slår tillbaka på samma plan mot Gulfstaternas egna liksom anläggningar.
Jo, men det är som att de säger okej, ni spränger våra gasverk, men då spränger vi alla andras.
Jo, alltså det är uttalat att de lägger sig på samma nivå, och de har ju sagt att de ska ha skadestånd för allt som angriparna har skadat, och om de inte kan få skadestånd ska de försöka liksom stjäla åt sig resurser. Om de inte kan stjäla åt sig så ska de orsaka lika mycket materiell skada för den andra sidan.
Ja. Så i det här laget så är det typ helt uteslutet att Iran kommer att bry sig om någonting de har att säga till. Det var ju den här iranska utrikesministern Abbas Araghchi som kom med ett uttalande, tror jag, nyligen idag faktiskt. Så vi kan lyssna på vad han sa.
Vänta, vilken sa du nu?
Den första där, Abbas Araghchi.
Something. The question of talking with Americans or negotiation with Americans once again would be on the table, because you know we have a very bitter experience of talking with Americans. We negotiated with them last year in last June, and they attacked us in the middle of negotiations. And again this year, they tried to convince us that this time is different. They promised us that they don't have any intention to attack us, so, and they wanted to resolve the Iran's nuclear question peacefully and to find a negotiated solution, and we finally accepted. But again, after three rounds of negotiation, and after the American team in the negotiation, said itself that we made a big progress, still they decided to attack us. So I don't think, you know, talking with Americans anymore would be on our agenda anymore.
Nej, för det går inte att garantera någonting de säger, och när de har sagt någonting så attackerar antingen dem eller
Israel.
Ja, det går som inte att... Välkommen tillbaka, Tobias.
Tackar. Jag hör er jättebra också nu. Toppen.
Nu är vi tillbaka.
Ja.
Just när jag trodde att vi inte var det så kom vi tillbaka. Ja, så att det är ju lönlöst att prata med de här människorna. Det enda de förstår är grovt jävla våld. Så i helgen så har ju Iran bombat Israel nojävust. Om mina AI-klipp stämmer, jag vet inte. Men det ser ut som att det är jävla massa. Till och med Nordfront har skrivit om det. Det måste ju stämma.
Det är svårt att veta vad man ska tro på idag.
Ja, man kan ju bara hoppas. Det är det. Man kan bara hoppas. Och det är lite så här frihetsingivande kanske. Man släpper allt och bara tror. Ja, men jag tror att Israel kommer att försvinna. Så Jag vet inte, vad har ni att säga om det?
Om Israel kommer försvinna?
Nej, men just det här att USA bara fortsätter. Alltså,
ja, USA, de ljuger. Och...
Ja, men det fanns ju den här retoriken om att för Iran att ge upp nu, det är ju meningslöst. Det kommer inte att förändra någonting. Det kommer att vara en total förlust för Iran. Men USA kan ju faktiskt bara svälja stoltheten och backa ur. Och som, som Martin sa tidigare, då hade alla varit rikare imorgon. Mm. Men att fortsätta som det är nu, det kommer ju att orsaka inte en lågkonjunktur utan en total jävla ekonomisk depression i hela västvärlden.
För all den här jäkla oljan och gasen som det tjafsas om, det är ju som om man jämför liksom den globala ekonomin med människokroppen, så är det blodet som fraktar runt syra och sådär. Så nu är det som att man liksom stryper blodtillförseln till kroppen, och då börjar olika delar av kroppen till slut dö.
Jo. Mm. Och det är ju redan nu är det ju för sent. Men om det fortsätter, alltså, då är det... Ja. Det blir åka av.
Jo, och i Europa är det ju redan illa. Och vi är ju beroende av...
Men det är inte fattar just det där med att hur vi är beroende. Alltså rent materiellt. På vilket sätt är vi egentligen beroende av Iran? För att vi har ju olja i Norge. Vi har ju skog, vi har stål, vi har el.
Vi har, jag vet inte hur mycket den norska oljan liksom täcker av Europas behov sådär. Men historiskt, eller tidigare har ju Europa liksom importerat från Ryssland. Det är ju lite stopp på nu med grund av kriget och Nord Stream och allt. Men...
Ja, men allt är ju så sammanlänkat, så jag menar, det handlar ju om världsmarknadspriser.
Exakt.
Jo, precis. Även om det finns olja i Norge till exempel lagrat, så är det ju inte liksom därifrån just vi köper.
Nej, men det räcker ju i Norden, eller hur? Ett enat Norden.
Norden kanske räcker till, men sen är det ju liksom världen så ser ut på ett visst sätt idag. Vi har liksom en global ekonomi. De flesta saker som man köper är typ så tillverkade i Kina eller andra så här icke-vita länder, och när all så här transport liksom till fabrik, från fabrik till butik och till kund och så vidare blir dyrare och så där, så blir det ju allting blir dyrare. Och många företag har ju inte den liksom marginalen att de kan ta sådana prishöjningar, utan då måste de gå i konkurs eller radikalt höja priser och sådär, och så blir det ju inflation och försämringar liksom.
Ja, så många återförsäljare kommer ju att gå i konkurs ganska snabbt faktiskt. Tror jag. Men det kommer ju att skapas någonting nytt. Jag tror att det här är ju ett för revolutionärt tillstånd vi står i nu. Jag jämför det här om dagen med att ni vet i tecknade filmer när karaktären som trampar i luften innan den faller, frifall ner i marken. Ungefär där vi är nu, på väg att falla rakt ner. Men vi kommer att måste skapa någonting nytt. För att Sverige kan odla mat. Vi har boskap om vi vill. Det är bara transporter kommer bli lidande. Så att man måste ju hitta på nya sätt att försörja folket med mat. Det måste bli mer lokalt så att vi minimerar transporter istället för som det är nu, typ maximera transporter. Ha så många långtradare på E4 som möjligt hela tiden. Då måste man typ köpa ägg av grannen helt enkelt. Man måste köpa köttlåda av grannen. Och grannen är beroende av dina pengar för att gå runt så att han kan köpa det han behöver för att odla. Så det kommer bli en helt annan relation. Det jag tycker är synd i såna här förrevolutionära tillstånd är att vi är ett mångkulturellt jävla skitland. Så att jag vill inte kämpa med människorna jag bor runt omkring. De här människorna, Ja, det är inte mitt folk. Och jag kan tänka mig att det är ännu värre i gettorna. Vad ska de kämpa för när det blir hårt?
Jo, och alltså där har ju invandrare, de har ju sin egen liksom interna folkgemenskap som exkluderar svenskar. Så de är ju ofta sammansvetsade och har nätverk som stöttar varandra och så.
Mm. Och de finns redan idag. Det är en stor nackdel.
Men svenskar, vi är ju i stor utsträckning så här det rasblinda statsbärande folket som hjälper alla och inte har någon som är så här speciellt lojal specifikt till oss.
Nej.
Men vi måste ju börja liksom samarbeta med våra egna.
Just de kanske märker väldigt snabbt att de är inte välkomna i de här nätverken när det börjar tryta. Och känner, de kanske märker vem som har en välkomnande attityd. Så att det kanske blir organiskt att vi kommer samman, tänker jag.
Jo.
Det hoppas jag. Så det är faktiskt det jag ser fram emot inom kort. För man kanske inte har råd att köra till jobbet. Alltså det kanske inte blir något jobb. Jag vet inte. Jag kan tanka bilen en gång i månaden.
Du har en bit att åka, va, eller?
Ja, det är 45 minuter enkel väg. Så att jag måste ha diesel, annars tar jag mig inte på jobb. Många måste börja tänka på sådana saker också.
Fast bensinpriser kan ju fortfarande gå upp jävligt mycket. Alltså, ta bara under covid-tiden där. Då låg ju dieselpriset på 26 kronor.
Men dieseln är redan 25 nu. Ja, om några veckor så är den 35. Jag säger det, för att grejen är att judarna kan inte låtsas som att det här inte händer längre. Alltså, när vi hade finanskrisen 2008, då var det meningen att systemet skulle helt kollapsa. Men istället så pytsar de ut lån till folk. Så nu är folket tusentals gånger mera belånade och i skuld. För att trycka upp den här ekonomin som är helt artificiell.
Är den på 26 nu alltså?
Ja, det var 25 idag. Det kanske är 26 redan.
Ja, det är liksom, nu när jag varit lite dålig så har jag inte hört mig så mycket.
Det är kört.
Det har bara hänt på några dagar här.
Det är kört.
Ja. Men,
bensinen är väl 20, tror jag.
Jag fattar inte varför skillnaden är så stor på diesel och bensin. Så är det ju inte alltid, utan de verkar gå rätt olika.
Det var någonting med den här krisen som påverkade dieseln mer. I det korta, men i den långa diesel. Änden. I den långa änden så tror jag att det påverkar båda lika mycket.
Mm. Jo, och man ska ju också tänka på att just nu så här USA och andra håller på liksom att säga men det här är över inom några veckor och snart är sundet öppet och sådär. Allt är lugnt. Nej. Och det är ju för att lugna marknaden just för att minska hur priser skenar och sånt.
Ja.
Det är mycket sånt och även så här typ USA har ju släppt på sanktioner mot Ryssland så att man får handla mer gas och sånt av dem. USA och andra stater sitter ju också på så strategiska reserver med gas eller olja och sånt som man också så här, sätter i cirkulation nu för att öka tillgången och minska liksom hur priserna ökar. Men det gör ju bara att det blir en tillfällig lättnad som sen kommer försvinna och inte ha någon effekt och då får man hela smällen sen istället.
Mm.
Så ja. Och dessutom nu har vi ju att Iran har ju Hormuzsundet liksom och en radda gulfstater där som skeppar ut olja med mera och även så här gödsel och sånt som är viktigt för jordbruk. Det är ju den änden, men på andra änden av arabiska halvön är ju Yemen och Houthierna och de kan ju blockera
sjöfarten
upp mot Suezkanalen. Ja. Och det är ju där man kör in saker till Europa, Medelhavet från Asien och sådär. Om man inte kommer in där då får man ju runda hela jävla Afrika eller köra via USA typ. Så det lyckas de spärra båda dem så blir det ju väldigt illa. Sen är det inte säkert att Houthierna lyckas lika bra som Iran. De har ju mindre resurser till sitt förfogande.
Mm. Jo, men de kan ju få hjälp också. Hoppas jag. Som sagt, de tjänar allt på det här. Och fortsätta och göra det så jävligt som möjligt. Nu säljer de ju fortfarande olja till Kina. Och sen har jag sett att de tar betalt 2 miljoner dollar per skepp som ska ut.
Ja, precis. De släpper ut båtar som är mer så här neutrala och betalar för sig, medan de inte släpper ut sådana som liksom är allierade med USA.
Det är ganska många skepp, så att det blir många miljoner. Eller vet du.
Det där vi såg Scott Ritter säga var ju rätt intressant.
Han säger ju det jag inte får säga.
Slå mot vatten. Ja, han var väldigt radikal i hur han uttryckte sig. Men man kan ju säga det här, alltså slå mot vatten avsaltningsanläggningar. Va?
Exakt.
Det och det är ju inte, jag menar, det är inte bara Israel som är beroende, och det är nästan alla länder nere i Mellanöstern. Bygger ju i princip på att det funkar.
Jo, precis.
Så, gör de något sånt?
Nej, de har ju inte gjort det. De har ju bara en massa sådana strategiska jävla attacker. Förutom när de ska slå tillbaka.
Men jag tror det har ändå varit så här incidenter där man har anklagat varandra för det. Och att det har liksom varit så här... Det har väl inte varit några fullskaliga...
Liksom, utan vatten alltså, det går snabbt.
Jo.
Det går inte att få dit vatten i sådana mängder till de områdena för att ersätta om de där anläggningarna förstörs.
Det blir som en ny förintelse.
Ja. Ja, nej, det är ju väldigt jäkla spännande, och det kan ju liksom sluta lite hur som helst.
Iran är väl inte lika beroende av det. De har väl bättre vattentillgång än vad arabländerna har.
De är ju lite mindre öken, de har ju mer berg och sånt där, och då får de mycket vatten upp och sånt.
Ja, de har ju något.
Jag bara tänkte om de var rädda att själva bli liksom attackerade på samma sätt. Om de
grejen är att de blir ju attackerade på samma eller på alla sätt.
På alla sätt.
Det är inte ens deras flickskolor är fredade från attacker liksom.
Mm. Ja, ni såg ju de här propagandavideorna de ju skickade lite förra veckan. De var rätt mäktiga alltså.
Jo.
Ni kanske pratade om det då.
De är bra på det där. Och grejen att de har ju den moraliska
högpunkten.
Platån. Ja, precis. Ja. Så att de kan göra vad fan de vill vid det här laget. Alltså,
jo, men alltså vi är ju inte part. Vi är bara så här iakttagare. Vi har ju inget med Iran att göra så, utan och det de gör gynnar ju inte oss direkt på det sättet.
Det gynnar att jag kan sova gott om kväll. Ja,
om de gör som är inte bra för Israel.
Som man hörde i den här liksom intervjun vi spelade upp innan, de är vuxna, rationella människor, och USA och Israel så här mördar deras statschef och andra personer i deras högsta ledning. De mördar barn, de attackerar hela deras ekonomi, de har haft sanktioner mot landet. Det är ju så här totalt liksom existentiellt krig mot den statens statsskick, och med väldigt allvarliga konsekvenser för deras befolkning och ekonomi i stort och sådär också. Så de har ju ingen så här anledning att tolka västvärlden eller USA välvilligt och kompromissa och sånt, utan de måste ju agera starkt om de vill fortsätta existera, och de vill inte, det säger de ju också att nu är det liksom inga kompromisser, utan nu måste USA och dem backa, för vi kan inte ha att de attackerar oss på det här sättet en gång per år, för de gjorde det förra året och de gjorde det nu, de attackerar oss under förhandlingar, de är helt opolitliga. Det är ju ur Irans synvinkel är ju helt rimligt, och vad har de för kort?
Helt rimligt.
De kan skjuta tillbaka på samma sätt som Israel och USA gör, de attackerar militära mål i Israel och Gulfstaterna och så där, de attackerar amerikanska mål där de kommer åt dem. Och sen har de har utsatts för sanktioner och så där. Nu har de ett eller kanske två sätt att gå tillbaka väldigt hårt mot USA och tyvärr även resten av världen då. Och de gör det. Det är inte så här konstigt.
Fast mot resten av världen, de slår ju till egentligen bara mot dem, alltså om du menar militärt, så är det ju bara länder som...
Ja, jo, militärt är så, USA-baser. Men de ekonomiska konsekvenserna spiller ju över på hela...
Jo, fast det är ju en sak de måste göra, det är ju extremt rationellt.
Ur deras synvinkel, ja.
Men
nej, alltså jag, även ur utomstående synvinkel så är det korrekt.
Jo.
Få personer som är, jag tycker att det de gör är liksom fel.
Nej, man måste ju vara typ så här väldigt partisk hycklare för att säga att de är dumma som skadar vår ekonomi. Ja, men hur kommer det sig att de gjorde det här? De har ju blivit
oprovocerat
attackerade.
Ja.
Nej, men jag sa det förra veckan att det är någon sån här politiskt korrekt klick som tror att Iran bara helt irrationellt började skicka missiler till sina grannar när de sprängde alla amerikanska baser.
Ja.
Det är någon som matar ut såna dumma jävla idéer.
Men det är också så här totalitär liberalism, att man utgår från vår sida är de goda. Alla som inte har samma statsskick som oss, de är så här typ Sagan om ringen skurkar som måste slaktas som orcher typ tills de blir goda. Och Iran, de har ett dumt statsskick, så allt Iran gör är dumt. Allt vi gör mot dem är bara så här kamp för det godas seger. Typ.
Det blir så här att hur många iranier måste vi mörda för en Iran blir gott? Hur många civila...
Hur många flickskolor ska vi spränga för att få Pride-parader i Teheran?
Det är så jävla konstig ekvation. För det var någon som gjorde ett lustigt... Det var en journalist i Teheran som gjorde en video där han filmade sig själv och sa oh, thank you Mr. Trump for improving Teheran. Look around me. Så är det så här byggnader som är bara grus. Oh, vad fint det blir när det håller på att bomba så här. Vi är snart fria här. Och det är så jävla sant. Alltså, hur bombar de tills de blir liberala jävla bögar? Eller vad fan är målet?
Warstrike pratar ju lite om det här. Och det är ju ett så här smart synsätt att typ Obamas strategi var ju att ha det här kärnenergiavtalet med Iran. Och det lättade ju på sanktioner och gjorde att deras ekonomi ökade och att de kanske öppnade upp sig lite mot omvärlden. Och där fanns det ju liksom en sån här möjlighet för västliberaler att försöka smyga in bögliberalismen. Iran har ju stått emot det. De har haft lite så här hijab-uppror och feminism och sen nu lite oroligheter här. Men i stort har de ju liksom, regimen har inte fallit än. Men den linjen släppte ju Trump och bröt ju det där avtalet och införde mer sanktioner och så igen.
Mm, precis. Och det är lustigt, eller lustigt, man ska tänka på det att de har levt med sanktioner så jävla länge och de är ändå så här mäktiga när knuff blir till extra knuff.
En annan sak, många säger att de har förberett sig bra efter attackerna förra året och det verkar ju vara fallet. Det har ju gått dåligt för Iran på många sätt. Liksom Syrien föll, Hezbollahs ledarskap decimerades, Hamas tvingades till förhandlingar. Deras allierade har liksom tryckts tillbaka och Israel har lyckats med att mörda ledarskapet. Men där har ju liksom Iran och deras allierade lite... De har ju vana att kunna byta ledare och kämpa vidare. Även när folk dör. Och där. Men förra året så blev de ju attackerade. Och där slog de ju inte tillbaka så mycket. När USA bombade deras kärnanläggningar. Och så där, utan man verkade ju så här vika ner sig, kompromissa. Ta det och bara så här, säga att Trump typ överdriver hur bra det gick för USA. Och vi slog tillbaka fast det var en så här väldigt uppenbar symbolisk attack. Där de typ ringde Trump och sa att vi kommer bomba mot den här basen så... utrymde den så skjuter vi någon halvmiss där så är det lugnt sen typ. Och så gjorde de det och sen var alla nöjda då, förutom att Trump fortsatte krigshetsa och sådär och sen höll på och förhandlade och attackerade dem igen. Men då, sedan förra attacken så har de ju på något sätt antingen tuffat till sig eller förberett sig på den här typen av krig och att trots att deras liksom, regim har förlorat många ledande företrädare och sådär och tvingats under jorden lite så lyckas ju deras armé och luftvapen fortsatt attackera deras fiender i området så, och de verkar liksom vara inställda på att föra den typen av krig rätt länge nu.
Jo.
Och där har man ju möjligheten att vinna just genom att USA och resten av världen inte riktigt kan tåla den här ekonomiska pressen som Hormuzsundet och det skapar.
Jo, men de har ju också gjort en... Jag känner ju inte till alla de här missilerna de har skickat, men de gör ju värsta propagandafilmen varje gång de lanserar en ny missil. Så det blir bara värre och värre. Och nu läste jag tidigare att de kan producera 400 drönare i veckan. De kan ja. Göra...
Alltså det är inte så jäkla mycket. Typ Ryssland och Ukraina, de skjuter ju typ 100... Ibland är det flera hundra drönare per dag på varandra, men över 100 brukar vara varje dag. Typ. Ja. Jo, men de producerar ju jättemycket sådana där hela tiden. Och, så. Men
om man skulle jämföra Iran med Irak eller Syrien eller vad som helst, det här är en helt annan liga.
Ja, precis. Jag kollade lite med ChatGPT och det var ju väldigt mycket. Vad var det? Iran var 2,5 gånger så stort som Afghanistan, har dubbla befolkningen typ och sådär, och liknande bergeterräng och sådär, så det är ju väldigt svårt att ockupera landet. Och det man då behöver, om man utgår från att USA inte klarar av att gå in med marktrupper och göra en ockupation för att det är för kostsamt i pengar och människoliv och det inte finns liksom politiskt intresse för det från amerikanskt håll och så, Då kommer det bli det här kriget med flygplan, drönare, bomber, hangarfartyg.
Men de har ändå pratat om marktrupper.
Jo, det är just för att Hormuzsundet går ju inte riktigt att öppna utan att ockupera Irans
kustlinje. De har pratat om den här ön Karj.
Ja.
Har du hört? Alltså, har ni sett var den är?
Ja, den är långt in där till väster i sundet, nära Irans fastland. Och där har ju USA bombat. Men det verkar som att man har riktat in sig lite på så här militära anläggningar. Sen har de ju just någon oljeindustri eller liknande raffinaderi där. Och det har man ju undvikit att attackera just för att man inte vill att Iran då ska slå tillbaka mot Gulfstaterna på samma sätt. Och dels för att om USA ockuperar vill man ju kunna liksom att det ska vara helt och fortsätta användas i framtiden. För det är väldigt mycket pengar och väldigt mycket liksom resurser som behöver investeras för att bygga upp det, och plus att man liksom förlorar den produktionskapaciteten om det förstörs. Så det är lite känsligt, men geografiskt är det ju ett ställe som de kanske funderar på att ockupera då för att få mer kontroll där i sundet.
Jo, det är fan ett självmord att fara dit.
Ja, så det ser väldigt så här som sand, sten och liksom väldigt så här platt, öppen terräng. Det blir svårt att gömma sig där, så det måste vara lätt att beskjuta det från fastlandet.
Jo, vi fick ju också se någon video där de sköt ner de här F-35-erna. Eller en. Jag tror det var två stycken i slutändan, men jag har sett i alla fall en som ska vara ett osynligt jetplan.
Ja, jag läste något om det F-15 idag också. Så de har ju fått inträffa på amerikanska flygplan, och det är ju väldigt...
Är det F-15 ovanligt. Den heter? Det som ska vara osynligt?
Nej, F-15 är de enklare planen.
Okay.
Och det var något sånt jag såg någon nyhet idag. Men sen såg jag också någon sån där film som du nämnde.
Jo.
Men de skjuter och träffar lite flygplan, och det är lite ovanligt och skrämmer ju.
Jo, men alltså, de blev typ chockade att de har teknologin att ens skjuta ett sånt där plan.
Jo. Jo, det är ju det som visar att Iran är...
Jag tror de har många SCR.
Jo, för man måste ju kunna kontra fienden lite på alla plan just för att orsaka förluster och kostnader som gör att de inte orkar fortsätta kriget. Och det är det som är risken med USA, som ändå är väldigt högteknologiskt och historiskt har kört över liksom Irak och Afghanistan och liknande i konventionellt krig. Så om det blir nu det här kriget med på distans, så gäller det ju att Iran hela tiden kan svara och inte bara vara de som tar emot, för det blir ju demoraliserande om man bara hela tiden blir bombad och inte har något sätt att kontra på. Då behöver man ju till slut bara inse att det är kört och vi måste ju typ ge upp. Men så länge de kan skjuta tillbaka och orsaka liksom betydande skador för Israel och USA, så är de ju med i matchen, och de kan ju ta mer stryk än vad den andra sidan kan ta. Så länge de liksom kan skjuta tillbaka, så har de ju möjligheter att vinna. Plus liksom det ekonomiska trycket de orsakar, som är jobbigt för USA.
Jo. Såg ni den här nya nyheten på Nordfront om skräcken av Irans robotar som kan nå Stockholm?
Jo, men det är också relaterat därför amerikanerna hade ju någon, de fick låna något brittiskt flygfält på någon ö långt, långt, långt bort som ändå kunde användas för att flyga mot Iran och bomba. Och dit nådde Iran med missiler och då har man kalkylerat och sådär att Iran kan nå Europa och kanske Stockholm.
4000 kilometer ska den kunna nå. Och då är det lustigt, om ni kollar på bilden som är på Nordfront, nu är finnarna fly förbannade. För att de har skrivit Finland på Sverige och Sverige på Finland.
Har USA gjort det?
Nej, jag vet inte vem som har gjort den här kartan. Men de har kallat Finland för Sverige. Så det där kommer inte att gå hem i stugorna.
Grafik IDF som har lagt upp den.
Men det IDF är judarna som är i krig med Finland nu. Finnarna kommer.
Jäkla miss.
Ja, så nu är väl NATO då, antagligen i krig med IDF. Perfekt.
Ja. Nej, och det här gnäller de ju om på Twitter, typ att här, vissa så här, de som stödjer kriget säger att ja, men det här visar ju att Trump gjorde rätt, för Iran är ju faktiskt ett hot nu mot hela världen och sådär, men det är ju typ som att du går fram och knuffar någon person och sen slår han dig och så säger ja, men jag knuffar han för att han var ett hot som kunde slåss typ där. Liksom, Iran har ju inte attackerat Stockholm, Iran har väl inte ens hotat. Mer så att Trump attackerar Iran och provocerar Iran och att våra politiker hetsar mot Iran. Det är väl det som är problemet. Inte att Iran har missiler som de inte har använt mot oss, men kan göra om vi går i krig med dem.
Jo, alla som gnäller. Anna Kasparian sa ju i en intervju där mot, eller det var väl en sorts fram och tillbaka med en jude där hon sa att is there a problem with the war you ordered?
Ja.
Det är, alltså, de har provocerat fram precis allt det här och nu sitter de och gnäller att det går dåligt. Det är så jävla pinsamt att se att de hade ingen plan. Det finns ingen plan för hur de ska reda ut det här annat än att Iran bara fortsätter mörda dem. Så det är typ där det ligger till. Och en grej som stör mig och jävligt är att vi har gått med i NATO och att vi har så fruktansvärt jävla efterblivna ledare för vårt land. Dels att vi är ett mångkulturellt skitland, men ledarna som representerar oss är helt jävla efterblivna. De inte bara kan vara ens neutrala i den här, utan de måste göra utlåtanden och fördöma Irans beteende. Det är så jävla patetiskt. Så att, jag mår illa.
Ja, nej, alltså, om man ska liksom så här moralisera kring konflikten, ja, då är det ju Iran som är en underdog och de överraskar lite så här positivt med att stå upp mot USA.
Mm.
Det är ju...
Men det gäller allihopa. Så det gäller Kina, det gäller Ryssland, det gäller Houthierna och det gäller Hezbollah. Det här är den goda sidan. Okej? Okay? Det här är den rationella, logiska sidan. Och om folk inte vill fatta det, det är upp till dem. Men det är bara så det är. Vi borde typ skaka hand med Putin och säga istället för som Socialdemokraterna nu sa, vad heter den där kärringen?
Maggan.
Hon sa att vi skulle bomba Putin, vi skulle bomba Ryssland.
Jag tror inte riktigt hon sa det som? Eller vad var det?
Jag läste rubriken, jag erkänner.
Var det att hon kommenterade kärnvapen eller något annat, men det var någonting, jag tror det var så här typ att det var väl, undrar om det var att hon sa att till skillnad från regeringen kanske hon inte ville ha kärnvapen i Sverige och att Ryssland vet att NATO i Europa har kärnvapen och kapacitet att bomba Moskva typ sådär. Så det var lite så här uppkäftigt och sådär, och jag vet att ryska så här, typ regeringsrepresentanter eller liknande svarade att hon bara ska hålla käften och inte hålla på att hota Ryssland. Typ. Men hennes poäng var ju inte riktigt att hota Ryssland, utan hon råkade bara göra i förbigående för att hon är en obetänksam svammelperson. Typ.
Jo, men det är ändå så jävla illa. Det är ändå våra politiska ledare som håller på sådär. Istället för bara, alltså, deeskalera hela den där grejen så att vi får någon jävla ordning i vårt egen sfär här.
Jo, det är ju väldigt här schizofrent. Dels här så vi har ju sanktioner mot Ryssland som bidrar till energikrisen i Europa. Mm. De hade vi kunnat häva, men det kommer ju inte så här, våra politiker göra. Det vägrar ju dem. Det är det sista de kommer göra. Mm. Trump däremot, han har ju gjort det för USAs räkning. Så här, ja, men nu kan vi ju handla med Ryssland för att nu har det blivit problem som vi har orsakat i en annan del av världen. Så vi kan inte ha problem överallt, utan vi får ju fokusera på ett problem i taget typ. Men våra politiker är efterblivna och sådär. Men ja, så de kommer ju inte kompromissa där.
Nej, det är det som är så jävla synd. Bara skjuter vårt land i foten och så sen står våra sådär äckligt humanistisk i tv och tror att man är så jävla god medan allt går åt helvete. Istället för att bara göra smarta drag. Kan vi göra smarta drag så att Sverige faktiskt tjänar på det?
Alltså vi behöver ju inte ens göra något drag, utan vi behöver bara låta vi behöver hålla käften och låta alla andra typ göra affärer med.
När vi förelämpar Orban helt utan anledning, kallar han för diktator och allt jävla skit. Det är så jävla onödigt. Kan vi bara inte göra det och typ fokusera på att vi ska ha en bra äldrevård och typ skolor som fungerar och inga gängskjutningar. Nej, vi ska vara så jävla goda internationellt. Skämma ut oss. Så nej, om vi bara kunde vara neutral i alla fall i den här konflikten, men helst vara positiva och säga alltså, så här, hej Iran.
Om Europa var styrt av så här nyktra politiker, då hade vi satt press på USA och sagt åt dem att okej, ni har gått i en strategisk fälla här. Den här konflikten går inte att lösa på något bra sätt, utan ni får bara backa så att vi slipper de här problemen.
Ja, det var ju någon kommentar från fransmännen. Dels kan man ju säga, jag tror inte vi har nämnt det i radio, men det här med att Spanien vägrar låta USA använda deras militärbaser. Mm. Den var ju Meloni då i Italien, hon sa ju någonting liknande, men jag tror att det kan bara ha varit retorik. Men hon gick åt det hållet i alla fall.
USA-vänlig kan jag tänka mig.
Jo.
Jag kom på en till schizofren grej här kring liksom hur allt är. Och så USA har hävt sanktioner mot Iran nu också i det här. Typ. Så man ska bomba Iran, men man ska också tillåta andra länder att handla iransk olja utan konsekvenser, för som man låter så här Iran sälja olja samtidigt som Iran stryper oljetillgången globalt.
Till en själv,
så där,
ja.
Ja.
Det är fan smarta drag. Nej, men nu var det någon politiker som sa i Frankrike som sa att USA kunde fara åt helvete efter att de har ju startat det här kriget. Kriget är en katastrof, och så sen ber han NATO kommer och hjälpa han. Då säger de att alltså, nyss skulle du invadera ett EU-land, alltså Danmark då i förlängningen, Grönland. Så nej, vi kommer inte att hjälpa dig. Vi kommer för fan bestämma dig vilket land du ska invadera först.
Jo, och sen vad är liksom planen?
Alltså,
när bestämde sig USA för att göra det här och vad var planen? Det är ju oklart och de säger olika saker. Det vi vet är ju att de har liksom hållit på och hetsat mot Iran och öppnat upp för det här. Och sen har man skickat dit sina hangarfartyg, några stycken. Men man har inte skickat dit alla fartyg som man vill ha där nu. Så på något sätt, antingen i bästa fall så är det någon form av taktik att man inte, att man ville slå till väldigt snabbt innan det såg ut som att man var redo för att slå till. Eller så är det mer sannolikt att det var ett så här idiotdrag och man visste inte att det skulle bli en så här utdragen konflikt. Så nu skickar man dit fler båtar från andra delar av, eller skepp från andra delar av världen i panik och försöker liksom samla resurser där för att fundera på vad man kan göra härnäst mot Iran eftersom man inte har någon bra plan.
Mm.
Det är ju, alltså, ja. Och Trump gör hela tiden så här olika konstiga utspel om att ja, nu är snart klart och vi har krossat dem och sådär. Och Hormuzsundet är öppet eller det är inte öppet. NATO ska öppna det. USA handlar inte med Iran ändå, så de här EU-länderna och Kina och de får ansvara för att öppna Hormuzsundet. USA kan släppa det där, typ vi har vunnit. Alltså han gör sådana där motsägelsefulla uttalanden hela tiden. Det är helt så här efterblivet.
Jo, han sa ju samtidigt så kallade han ju dem smarta spelare också. Han gav dem komplimanger för någon dag sedan. Så att de är totalt körda, de är förstörda, de har deras luftrum är helt öppet för USA och allt sånt där. Och sen totalt typ krossad, spränger alla amerikanska baser. Och nu är de smarta spelare.
Alltså man får ju se, Trump är ju väldigt så här sioniststyrd och det finns ju massa olika teorier där. Men tittar man på hur han är mot Ryssland så är han ju lite så här rationell och förhandlande i alla fall jämfört med Biden och de som var helt kompromisslösa där. Men Trump verkar ju mer se Putin och Ryssland som en maktfaktor som man måste förhålla sig rationell till och i viss mån så här kompromissa med eftersom det inte går att krossa dem. Och det kan ju hända att han till slut får inse att det är lika med Iran nu, bara att han inte visste det från början.
Jo. Det var också en teori om att de har skapat en Truman Show för Trump. Så det är bara sionister och judar runt han som hela tiden bara ljuger och hittar på saker och han bara följer efter och typ beordrar folk att spränga saker. Han har ingen aning om vad han håller på med.
Nej, men alltså, ja,
man får ju det intrycket alltså, med alla presskonferenser. Alltså, det är bara svammen, den jävla häggset.
Det enda han har är ju självförtroende.
Ja.
Självsäkerhet och så här, säger saker bestämt fast det är så här fel och efterblivet.
Men har, sen, det inte, har det inte gått 48 timmar än angående det här?
Jo, det var ju fredags han sa 48 timmar så att det borde ju...
Ja, han hotade ju om de skulle, att de skulle bomba Irans kärnkraftverk.
Ja, jag just Hegseth sa ju också något om så här, typ death and destruction och hotade typ Irans folk och sådär. Han sa ju också något efterblivet om att ja, nu är det så här, ingen nåd, no quarter typ. Och det är så här olagligt i krig för man, om fienden ger sig så ska man inte skjuta dem utan man ska ta dem till fånga och sådär. Så då, USA beter sig extremt så här impulsivt och
psykopatiskt.
Seriöst. Känslosamt.
Jo, en annan grej som hände, det är ju den här konflikten i Libanon. I södra Libanon håller judarna på att driva ut miljontals med libaneser. Alltså.
Det är också en boll som europeer borde hålla koll på. För är det något vi är trötta på är ju flyktingströmmar från den här delen av världen.
Ja, inte enligt vissa. De vill ju stoppa de här utvisningarna nu så att de vill ha mer jävla folk. Nej, men det här är ju den största folkflykten. Vad kallas det? Folkfördrivningen sedan andra världskriget. Det som händer nu i Libanon. Det är helt horribelt. Och det de gjorde var att de sprängde en bro som kopplar ihop norra och södra Libanon för att stänga av den där vägen så att de bara totalt kan massmörda i södra Libanon. Och då var det en reporter, hörde ni om det här? En brittisk reporter som heter Steve Sweeney som jobbar på Russia Today som nästan blev sprängd i bitar. Han stod och rapporterade om bron bredvid kratern där de just har sprängt bron.
Journalister, det är ju IDFs favoritmål förutom typ 7-åriga barn.
De skickar alltså en missil. Det ser ut som att det är typ 20 meter ifrån honom. Det är alldeles bakom honom och han flyger. Och han överlever och har varit på sjukhuset. Så har vi ett klipp här. Vi kan lyssna på vad han hade att säga.
I guess so. Yeah. Well, you've probably all seen the footage of the airstrike that took place in Sur District as we were reporting on the destruction of a bridge. We've been treated in hospital for our injuries. I had a shrapnel wound in my arm, deeply embedded in the muscle here. That's been taken out, and here it is in this pot here. But what I do want to say is that this was a deliberate, targeted attack on journalists. There's no mistake about it. This was an Israeli precision strike from a fighter jet. What we were doing was we were reporting on the attacks on bridges, which is effectively severing South Lebanon from the rest of the country. 1 million people now internally displaced. This is the real story. It's not about us coming under attack as journalists. What we're seeing now and what we were reporting on is this plan for Israel to ethnically cleanse the south of Lebanon. This is without doubt an attack. This is on the scale or bigger than the scale of the Nakba. This is the forced displacement of 1 million people, which remains a war crime. And also we have to say that attacking journalists is a war crime. Attacking civilian infrastructure is a war crime. But if they think that they're going to silence us, if they think that we're going to stay out of the field, they're very, very much mistaken.
Stenhård kille där som går tillbaka typ till samma ställe och rapporterar att han just hade blivit bombad. Så ja, och det han säger är ju att det är ju, vad heter det, krigsbrott efter krigsbrott som de sysslar med. Det är det enda de håller på med. Mörda människor. Och det var ju det som hände också. Ni vet den här libanesen som körde in i en synagoga i USA.
Menar han som backade in i baksidan? Utan?
Jag vet inte om han backade eller inte, men han blev ju neutraliserad ganska snabbt. Men
det var nyligen, eller?
Jo, vi skrev ju om det på Nordfront förra veckan, jo.
Jaha, så nyligen, okej. Okay.
Mm. Hans familj, det var hans bror och några andra som blev bombade då av Israel. Så hans familjemedlemmar hade ju just dött. Han fick ju spel och skulle mörda då helt då oskyldiga judar. Men hans familj var ju oskyldig. Så att jag menar, som de säger på engelska, anything goes. Ska vi börja hålla på och mörda oskyldiga människor här och där? Ja, men då får vi börja mörda oskyldiga människor överallt. För att det här är inte en isolerad konflikt. Det här är världsjudendomens önskan att attackera Iran och att attackera Libanon, Syrien. Alla de här länderna för att skapa stor Israel. Det finns ju ingen annan plan. That's it. Så judar som bor i diasporan över hela västvärlden, de är öppna mål för libaneser som just har haft sin familj mördad, för syrier, för iranier och alla de här människorna som påverkas i Mellanöstern. För de bor faktiskt i våra länder. De borde komma ihåg det när de håller på så här. De bor precis överallt. Så att jag skulle inte bli förvånad om det blir många fler sådana här attacker. Alltså Bondi-skjutningen i Australien, samma sak där. Det var på grund av Israels våld världen över. Så, och en rolig anekdot är att för att vi är så mångkulturella så känner jag någon som känner någon som har familjemedlemmar som bor granne med den här libanesen i USA. Som sa att han är en jättetrevlig kille. Typ den trevligaste killen de visste. Det var bara det att han flippade när hans familj dog.
Så, ja, men alltså om man ska bara titta så här på det rent...
Jo, vad skulle du göra alltså, din familj?
Ja, men inte bara så, utan typ så här rättsligt att folk har väl blivit galna av mindre drastiska saker och kunnat liksom få olika brott ursäktade på det sättet. Jag vet inte om det är något han kan trycka på eller om det kommer ju förmodligen inte funka i USA utan han kommer.
Men han dog ju.
Han dog på plats. Okay.
På plats, vad heter det, judiska säkerhetsstyrkor på den där synagogen. Gjorde slut på honom ganska snabbt. Så att jo, nej men det kommer eskalera. Sådana där grejer kommer definitivt eskalera. Så, då har vi veckans rapport av Iran. Är det något mer ni vill täcka innan vi lägger på locket? Nej. Då ska vi kika på donationer som vi har fått. Vi har fått in lite cash, också kallat kontanter. Vi har fått från Alexander. Han säger, är Raven West Dallara IR01 något för Saxlind.
Det låter skitbra.
Yes, perfekt. Tack så mycket. Vi har också Hea Martin. Tack så mycket. Och Erik, tack så mycket. Sen har vi, nej det där var swishen, ursäkta. Det här är kontanterna. Vi har från Värmland som säger tack för ett bra jobb. Och vi säger varsågod. Jag hoppas att ni tyckte om kvällens avsnitt. Så, vi vill tacka er för att ni stödjer oss ekonomiskt och att ni lyssnar på programmen och att ni sprider podden. För som ni vet så är vi väldigt förtryckta på internet. Nordfront får inte finnas på några sociala medier. Så se till så att ni sprider podden, kanske till och med era hemliga grupper till människor.